skjuter någon som faktiskt är över 16 år men råkar se ung ut.
Right now they are tending to build in some leeway. So if they know that there's an error of 2 years, on an average error of 2 years on their product, they're tending to let 14-year-olds pass as 16 rather than the other way around.
Tillbaka i köket hemma hos Trish säger dottern Jody att hon förstår att vuxna vill skydda dem från konstigt innehåll, men hon tycker att det är irriterande hur de försöker kontrollera dem.
I understand they don't want like weird stuff happening and stuff, but I think it's like annoying, they're like controlling, but yeah.
Jag frågar vad de skulle göra med tiden som frigörs om de inte längre kan använda sociala medier.
So I'd probably just watch TV, but
de svarar att de mest använder sociala medier som tidsfördriv när de kopplar av hemma. Så om det inte gick hade de förmodligen bara tittat på TV istället.
We only like use it when we're like at home relaxing or something, so we'd probably just like watch TV, like Netflix or something like that.
Axel Kronholm, Melbourne.
Klockan är 4, vi får nyheter.
Ekonyheter. Regeringen har inga planer på att återuppta biståndet till FN-organet UNRWA:s verksamhet i Gaza. Detta trots att 5 stora biståndsorganisationer krävt det idag. Biståndsministern Benjamin Dousa säger till TT att regeringen kan tänka sig att ompröva beslutet om det visar sig att UNRWA på ett effektivt sätt kan kanalisera det svenska stödet till Gaza. Svenskt bistånd till Gaza går idag istället via Röda Korset, World Food Program och UNICEF. Räddningstjänsten i Trollhättan har under eftermiddagen bekämpat en kraftig vindsbrand i ett flerfamiljshus. Röken från branden har synts över hela stan, men ingen människa ska ha behövt föras till sjukhus. Flera brandstationer har deltagit i släckningsarbetet och det har också skickats förstärkningar från Göteborg. Regeringen vill att fler tidigare våtmarker i Sverige ska återställas, men arbetet med det går långsamt trots krav från EU. Vi ska bege oss några mil utanför Sollefteå nu.
Det är ju ett dike här under och det vill ju vi lägga igen. För det är ju egentligen en mer sumpig skog det här.
Jag har följt med Frida Afselius, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, till Rågsvedsberget, några mil nordväst om Sollefteå.
Så att vattnet kan liksom sprida ut sig i landskapet istället för att gå i diket.
Regeringen vill att mer våtmarker ska återställas i Sverige. Och det är främst för att det är en snabb och effektiv metod att sakta ner koldioxidutsläppen från de torrlagda markerna.
Eftersom våtmarker som är dikade, de läcker ju koldioxid. Så att det är ju en bra klimatåtgärd.
Men återställandet av våtmarker går långsamt. Endast 34 kvadratkilometer återställdes i Sverige år 2024. Och för att klara EUs krav till år 2030 så behöver ungefär 220 kvadratkilometer våtmark skapas varje år. Och då behövs många fler privata mark- och skogsägare hoppa på våtmarkståget, menar Frida Afselius.
Det är alltid så. Ju fler man är som hjälps åt, desto lättare går det. För det blir ju svårt om det bara är myndigheter som ska driva hela det här stora arbetet.
Naturvårdshandläggaren Frida Afselius och reporter här var Christer Sunesson vid P4 Västernorrland. En man och en kvinna i 20-25-årsåldern har anhållits misstänkta för bedrägeri mot en äldre kvinna i Malmö igår kväll. Paret ska ha försökt och lyckats lura till sig smycken genom att mannen utgett sig för att vara polis. Polisen fick in flera anmälningar om bedrägerier i Skåne igår och nu utreder man om mannen och kvinnan kan kopplas till dem. Det var Ekots 4 nyheter.
P1, Sveriges Radio.
Det är som bekant röd dag idag, Kristi himmelsfärdsdag. Och vi sänder inget Studio 1 den här timmen. Istället sänder vi flera andra program och närmast så låter det så här i P1.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vi fick ett mejl från Albin Lindgren. Så här skriver han. Det finns en skatt av svenskt gammalt gjutjärn där ute som jag upplever att folk inte är medvetna om. Det skulle vara intressant att höra lite om kanske historia, men också om lite myter som finns. Att det är svårskött, du får inte ha diskmedel i dem, syrliga ingredienser förstör beläggningen och så vidare. Jag får lite ont i magen var gång jag möter någon på väg hem med en ny non-stickpanna som kommer att vara sönder inom ett år och då ge ifrån sig farliga cancerogena ämnen till stackaren som inte vet om det. Tipsar också om kontot Uppsala Gjutjärn på Instagram. Det är en kille som restaurerar gjutjärnspannor. Ja, så skrev alltså Albin i ett mejl. Vår mejladress är förresten meny@sr.se om du vill höra av dig. Och nu blir det ett sånt program som Albin önskade, med mannen bakom Instakontot som han nämnde. Ett program om gjutjärnspannor och grytor, till exempel om hur man ska sköta dem, som att det är helt okej att diska dem med diskmedel.
Det är så mycket mer än bara en stekpanna. Det är en personlig historia, det är en nationell historia. Gjutjärn är i vårt blod här i Sverige på så många sätt.
Ja, kan du beskriva vad du har här på lagerhyllorna?
Ja, det är en rejält stor samling med restaurerade gjutjärnsföremål. Husgeråd av gjutjärn från de senaste 150 åren ungefär. Så det är stekpannor, grytor, plättlagg, pannkakslagg.
Jag är i Uppsala i Joel Bergqvists lilla verkstad. Lagerhyllorna längs väggarna är fyllda med gjutjärnsgrejer som han renoverat.
Och sen är det ju jättefina såna här stora grytor, wow.
Ja, då har jag ju allt från 3 liter till 10-12 liter.
Bauta stor.
Ja, kanske 10-12 liters gryta från tyska Carl Gottbill. Den här är från sent 1800-tal.
Ja, och ganska tunt gods.
Ja, så att den går att hantera.
Ja, precis.
Numera gjuter ju ingen 12-13 liters grytor i gjutjärn. Det är ju helt ohanterligt. Men
finns ju inget skåp som går in.
Nej, precis. De passar inte i moderna
hemkök. Nej.
Min personliga favorit, plättlagg för 18 plättar från tidigt 1900-tal.
Jättefin.
Ja, de är fantastiska.
Och alltså, allting ser ju sprillans nytt ut.
Hur gammalt den är så går gjutjärn att få återställa till fantastiskt skick.
Hur gamla är de här som ligger här?
Den här är nog från första årtionden av 1900-talet. Så den här är över 100 år gammal. Ah. Eller runt 100 år gammal. Pannkakslagg från Husqvarna från kanske 50-60-tal.
Ja. De ser ut som de inte är använda. De är alldeles nya. Ah. De är insmorda.
Ja, de är inbrända och helt redo att användas. Så jag har gjort rent alltihop med elektrolys. Så att allt smuts, all rost, allting bara lossnar. Allt som inte är järn lossnar.
Vi är nu i din lilla verkstad där du har grejerna står på lagerhyllor och så här. Och du gör allting här alltså?
Jag gör allting
här. Det är jättelitet, vad kan det vara?
Ja, det är 8 kvadrat.
Ja.
Det är väl 200-250 färdiga objekt och kanske 100 rostiga saker som står i väntan på att fixas klart. Och så har jag 2 tankar, elektrolystankar med strömförsörjning i.
Det står här på golvet. Mm. Det är någon slags plastbaljer. Jag vet inte vad det kan vara. Många liter är de?
Ingen aning.
Nej, vad kan det vara? Måste tänka.
1 meter gånger 60 centimeter.
Ja, typ.
Gammalt blir som nytt med hjälp av elektrolys. Elektrolys betyder att starta och driva kemiska reaktioner med elektricitet. Man behöver 2 grejer som leder ström, 2 elektroder. Och man behöver en jonlösning, en elektrolyt. Och så behöver man en strömkälla med likström, typ en laddare till ett bilbatteri, med svag ström.
Det man gör är att man drar el genom en offerplåt. Den hänger ner här och så har jag på sidorna här och här. Jag drar el genom den och el genom stekpannorna.
Ja. Är det vatten bara eller?
Det är vatten med en elektrolyt. Jag använder natriumkarbonat. Så att det är inga starka kemikalier, inget frätande eller sådär. Reaktionen sker på offerplåten så att den metallen kommer rosta sönder. Och allting som man inte vill ha på stekpannorna, det
dras dit liksom.
Ja, men lite så.
Där är en gammal stekpanna.
Där är nog någonstans runt sekelskiftet.
Och där ser man liksom att det ser ut som att det släpper ett skinn nästan.
Ja, så det här är årtionden av inbränd smuts och matrester. Det är bara att skrapa bort så lossnar alltihop. Och när det har lossnat, då borstar jag rent dem riktigt rejält med stålborsten.
Och det ser ut som det är alldeles nytt järn, ja, där liksom.
Men ingenting av järnet påverkas av det här. Om man använder mekaniska metoder som blästring eller slipa med maskin och sånt där, då gör man inverkan på järnet. Jag använder elektrolys just för att bevara ytan på järnet precis som den var när den göts. Det tar allt från 3 timmar till ett dygn innan den går att bearbeta enkelt. Det beror lite grann på pannan. Det här är nog arvegods som någon har fått från sina föräldrar. Så får de tillbaka dem i nyskick. Här borta har jag en stekpanna i rejält behov av rengöring. Så här kan de se ut när jag börjar ta hand om dem.
Så. Det är ju så här de ser ut när man då, om man kommer in i ett gammalt ett torp som ska bli sommarstuga, så hittar man någonstans i bråten.
Jajamän.
Då tänker man, är det där bara att slänga?
Ja, och det slänger ju folk. Och så ska vi inte hålla på. Det här är en fantastisk stekpanna från tidigt 1900-tal. Och den har alltså ett halv centimeter tjockt, klibbigt, knottrigt,
äckligt.
Ja, det här är en riktigt äcklig panna. Det här är en av de äckligaste jag har hanterat faktiskt. Just att den är klibbig.
Ja.
Efter ett dygn i elektrolystanken, då har allt här lossnat. Och när det har gjort det, då smörjer jag in den med rapsolja. Och så bränner jag in ett lager polymeriserad rapsolja på den här. Sen repeterar jag det några gånger tills den är blank och fin. Och sen är det är bara att tuta och köra.
Ja. Alltså, du bränner in ett lager
polymeriserad rapsolja. Så här är det. När man smörjer in gjutjärn med olja och bränner dem i ugnen, då bildas en polymer.
Ja, det är en längre kedja av fett. Ja.
Fettet förändras så att det slutar vara fett. Och förenklat kan man nästan kalla det för en plast.
För plast är ju en polymer.
Plast är ju en polymer, så att man skulle kunna kalla det en plast även fast det inte riktigt är korrekt.
Det blir som en släppalätthinna fast gjord av rapsolja.
Ja. Den här ytan är i första hand inte en nonstickyta. Det går tekniskt sett bra att steka på naket järn. Men om man inte har bränt in stekpannorna med den här ytan, då rostar de. Sen förbättrar den ju stekegenskaperna lite grann, men jag brukar säga att den är primärt till för att järnet inte ska rosta. Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal. Det är fantastiskt att kunna fixa upp någonting som är 150 år gammalt som blir bättre än det som produceras idag.
Är det så?
Ja, ja. De här gamla pannorna, de är mycket, mycket slätare i ytan.
Vad kommer det sig?
De göts lite annorlunda. Och sen slipades de när de togs ur gjutformen. Medan idag så gör man ingen sista slipning av stekytan. Så om man köper en nyproducerad gjutjärnspanna idag så är de nästan knottriga. Så jag tycker att 80-talet och bakåt, 1980-talet tillbaka till 1880-tal, där hittar man de bästa pannorna.
Joel Bergqvist är kock, men det här gjutjärnsrenoverandet tar mer och mer tid.
Det hela började med att jag plockade upp enstaka pannor på loppmarknader. Jag är kock i grunden. Eller i grunden har jag ett brinnande intresse för mat. Och sen blev jag kock och har alltid lagat mat med gjutjärn, alltid älskat gjutjärn. Först växte jag upp med gjutjärn och sen fick jag med mig mina första pannor när jag flyttade hemifrån. Sen plockade jag på mig lite pannor så över åren. Men sen för några år sedan så började jag köpa på mig enstaka pannor på loppis som jag inte skulle ha till mig själv. Och fixade upp till vänner och bekanta och sådär. Och sen fick jag någon nästan existentiell ångest när jag insåg hur många hundratals pannor som måste gå förlorade. Och då försökte jag ta tag i och lista ut hur kan jag rädda så många pannor som möjligt. Så att nu har det vuxit från att jag plockar upp enstaka på loppisar till att jag samarbetar med aktörer som tar hand om dödsbon. Jag får ett meddelande då och då att nu har vi pannor till dig, och så åker jag och hämtar upp en stor last och jobbar igenom dem.
Men åker du fortfarande ut på loppisar och letar själv så?
Ja, det är ju tvångsbeteende nästan. Det kan jag inte sluta med. Det kan ju finnas en fantastisk stekpanna. Så att hela sommaren nu, det blir bakluckeloppisar och...
Vad är en fantastisk stekpanna liksom? Vad är det du går igång på?
Alltså, jag går igång på Skeppshult från 70-80-tal. Och sen allting från 1870 till 1900 är fantastiskt.
Det här var ju en liten rackare, jättefin.
Jo, den här serien kom i 1,80, 2,20, 2,40 och 2,80. 18 cm, 22 cm, 24 cm och 28 cm. Mm. Eller ja, den kommer faktiskt i 37 cm också. Det här är alltså en Husqvarna nummer 9. Ännu längre tillbaka, då var pannorna 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sen har jag aldrig sett en 7 eller 8. Jag har bara sett en 9. Mm. Det här nummersystemet, det användes av flera gjuterier. Så att en nummer 3 från Skoglund Olsson i Gävle, det är lika stort som en 3 från Norra Hammar. Eller...
Ja, de konkurrerar på samma marknad. Liksom.
Ja, precis. Ja. Men det var ju för att vedspisarna hade ju viss diameter. Och precis. Man behövde ju kunna veta att köper du en 3, då passar den till den här spisen så där. Jag tror inte det finns någonstans där det går att få tag i så mycket så gammalt järn. Vi var ju i flera hundra år världens största järnproducent. Någonstans där 1600-1800-tal. Och även in på 1900-talet var stålet. Det var ju vad som byggde Sverige. Efter industrialiseringen på mitten av 1800-talet så poppade det upp jättemånga gjuterier i Sverige. Så att runt sekelskiftet så finns det fler än vad jag kan räkna upp. Mm. Först var det ju de små bruken.
Järnbruken.
Men efter industrialiseringen så blev det ju mera större industrier. Och då har vi de klassiska gjuterierna satt igång. Ja, Husqvarna satt igång på 1600-talet. Men Husqvarna, Norra Hammar, Kockums, Kallinge, Ronneby... Sen under mitten av 1900-talet så lades de flesta ner. Och de som inte lades ner lade i alla fall ner produktionen av husgeråd. Så från, jag tror att det är ungefär 70-talet och framåt, så har vi bara haft Skeppshult kvar av de gamla gjuterierna. Mm. Det finns en nystartad producent av gjutjärn i Sverige som heter Lursta också. Så nu har vi två producenter som jag känner till i Sverige som gjuter husgeråd av gjutjärn. Mm. Det är Skeppshult och Lursta. Och bara Skeppshult är kvar av de gamla. Och då är inte ens Skeppshult så gammalt. Det är från tidigt 1900-tal. Medan, som sagt, Husqvarna, där är vi tillbaka på 1600-talet. Gjutjärnspannorna är mer än bara ett redskap. Det är någonting som bara är så här rotat i oss. Det är mer än bara ett husgeråd. Det är någonting som kopplar oss till vår personliga historia.
För att de ofta går i arv?
Ja, de håller så länge. Och modellerna har inte ändrats jättemycket. En gjutjärnspanna idag ser väldigt lik ut de som våra farföräldrar växte upp med. Så att det finns en kontinuitet över tid som rotar oss på ett sätt med gjutjärn som man får inte det med något annat husgeråd riktigt. Det har sett likadant ut och fungerat likadant i flera hundra år. Och det är någonting med det som gör att man får en annan relation till det.
Men vad är egentligen skillnaden på en gjutjärnspanna och en stekpanna av till exempel aluminium?
Järn har ju en väldigt hög värmekapacitet. Det kan lagra väldigt mycket värme. Det är dels en egenskap i järnet och dels en egenskap i att pannorna är oftast ganska tjocka. Det är ju en egenskap man även hittar i en tjock, rostfri panna. Men just att den lagrar väldigt mycket värme, att den håller värmen, även om du lägger ner någonting kallt, så kommer inte pannan kylas ner nämnvärt. Så att det har mer än bara sentimentala aspekter. Man lagar väldigt bra mat i det.
Jag tänker på just, du hade ju plättläggar här, och plättar och pannkakor,
ja.
Är ju, alltså det är så tydligt att det blir mycket, mycket lättare att steka pannkakor i en gjutjärnspannkakspanna än i en, ja, de flesta är ju aluminium, ja. Sån här nonstick då. Och där, man får vänta på ytan då.
Ja. Nej, även första pannkakan blir bra i ett gjutjärnslagg. Och när du är klar med en pannkaka så är pannan ännu perfekt värme.
Du kan bara ta ut den och lägga i nästa.
Det är bara att fortsätta.
Det är en sån enorm skillnad, så det är mycket, mycket lättare.
Ja, det är det verkligen.
Men trots fördelarna så är det sällan man ser gjutjärn i ett restaurangkök.
Nej, och det är helt rimligt. Jag skulle nog själv inte vilja använda det i särskilt många situationer i ett professionellt kök. Du måste kunna diska och hantera sakerna på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. De väger mycket, man vill kunna lyfta dem, man vill kunna slänga runt dem på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. Sen vill man inte låta en gjutjärnspanna stå på värmen riktigt så länge som behövs för att det ska funka i ett professionellt kök. För där vill du kunna hetta upp pannan fort, vilket inte alltid är önskvärt med en gjutjärnspanna. Och att låta den stå på värmen över en hel service, det är heller inte så nyttigt för den. Så att det är mycket att ta hänsyn till kring gjutjärn som gör att det inte riktigt funkar i professionella sammanhang.
Så som mat lagas i ett restaurangkök, ja. Så passar det inte?
Nej.
Men vad har man istället då?
Rostfritt. Många har ju nonstick som byts ut ganska ofta. Men rostfritt är ju det bästa alternativet till gjutjärn om man ska ha det i professionellt sammanhang.
Jag tycker också de här som inte är helt rostfria då, men som är stål, alltså kolstål brukar det kallas ibland. Alltså, det är väldigt trevligt att jobba med. Här kommer det upp någonting ur badet.
Kolstål tar jag hand om också.
Det är en sån.
Det här är en Debuyer kolstålspanna. Ja. Man hanterar dem ju ungefär som gjutjärn. Man bränner ju in dem på samma sätt med olja och den beläggningen hanterar man på samma sätt. De är oftast tunnare. Så att i ett professionellt kök så är de ju helt klart ett bättre alternativ, just för att de går att lyfta och hantera på ett annat sätt.
De är tunnare, så då har de inte lika mycket värme. Men å andra sidan så jobbar man med lite högre värme och lite snabbare.
Ja, precis.
Till det praktiska handhavandet. Hur ska man sköta gjutjärnet och när passar det bäst att använda det?
Jag tycker personligen att gjutjärn funkar till allt. I en hemmiljö så kan du laga allting i gjutjärn. Vissa tycker att ägg fastnar, men om man är noga med temperaturkontroll så fastnar ingenting i gjutjärn.
Vad betyder det?
Det betyder att man väljer rätt temperatur för rätt matvara och att man hettar upp pannan så att den är genomvarm innan man börjar steka. Ett misstag många gör med sina pannor är att de antingen lägger i maten innan pannan är helt varm, eller att de hettar upp den på för hög värme och sen ställer ner den. Då har delar av järnet blivit alldeles för varmt, medan delar av järnet inte är upphettade ännu.
Så ska du ha medeltemperatur eller lägre än medeltemperatur, då ska du sätta på det från början?
Liksom. Ja. Jag rekommenderar att man ställer in spisen på den temperatur man ska steka på. Och jag rekommenderar att man aldrig går över 75% av kapaciteten på en hemspis. Så att man landar på 4-5 av 6 eller 7 av 9 på en vanlig helg i ett hem. Då har man en bra temperatur för en köttbit till exempel. Och att man låter pannan bli helt varm innan man lägger i det man ska steka.
Och hur lång tid tar det då?
Ja, det beror ju nog lite grann på spis. Så att hur långt är ett snöre? Det är en fråga som inte har något svar. Det krävs alltid erfarenhet med sin spis. Men jag skulle säga att över 5 minuter för att pannan ska vara riktigt bra.
Du nämnde ägg där. Alltså, mm. Vad är det man gör fel då?
Klassiskt fel är att lägga i ägg i kallpanna. Eller både kallpanna och alldeles varm panna. Då har du ett riktigt jobb att diska efteråt. Då bränner det fast. Så att medeltemperatur och helt genomvarm panna på, innan man steker ägg, det är jätteviktigt i gjutjärn.
Några andra sådana temperaturknep, eller finns det andra problemvaror? Liksom?
Ja, om man hettar upp en gjutjärnspanna alldeles för fort, då riskerar man att spräcka den.
Aha.
Så att antikt gjutjärn och induktionsspisar, om induktionsspisen har en boost-funktion, en snabbvärmning.
P-power brukar
det vara. Precis, det ska man inte använda. För den snabba upphettningen kan mycket väl göra att en antik eller vintage-panna spricker. Och om man hettar upp gjutjärn alldeles för högt, alldeles för länge, då förkolnas beläggningen av olja.
Aha.
Så att många pannor som jag kommer i kontakt med, där beläggningen har flagnat loss och sådär, de har troligen hettats upp alldeles för varmt. Och visst, järnet i sig tål värmen, men det är aldrig önskvärt att gå så högt.
Och rent allmänt kan man väl säga det om matlagning, alltså det är sällan man behöver den extrema värmen.
Nej, speciellt när man steker behöver du aldrig gå upp över ungefär 75% av en hemmaspis. Det är inte temperaturen man vill använda till det mesta. Maillard-reaktionen behöver ju lite tid också. Den perfekta stekytan, då vill du vill inte att det ska ske för fort. Då förkolnar saker.
Ja, så att akta er för det riktigt heta och låt den värmas upp. Det är två grejer att tänka på med gjutjärn. Är det något annat vi borde tänka på?
Hallå, nu kommer det. Lyssna nu.
Börja diska era stekpannor med diskmedel. Nu
men
är det
får
många
man ju
som
inte,
reagerar.
Det har ju alla sagt att man
ja,
inte ska.
Ja, det har alla sagt. Och det hör jag flera gånger i veckan. Men diska era stekpannor med diskmedel. Att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Eller idén, tron att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Förr i tiden så tillverkades diskmedel med lut, hydroxid. Och det fräter faktiskt bort beläggningen på gjutjärn.
Så att, och när du säger beläggning, då är det den här lilla fett som
ja,
vi vill ha.
Det här polymeriserade fettet. Mm. Så ja, det är ju generationer sedan som diskmedel faktiskt fräter bort den beläggningen. Och det behöver vi inte oroa oss för längre. Sen en annan idé är att många tror att man ska lämna fett i pannan efter matlagning. Och att den liksom ska vara infettad. Men så länge man har den här beläggningen av polymeriserat fett så vill man inte nödvändigtvis lägga till mer av det här fettet. För när du hettar upp pannan nästa gång du lagar mat, då kommer det fett som är kvar i pannan polymeriseras. Det kommer stelna och brännas in. Och om du lämnar för mycket fett, eller fett som är förorenat med matrester och salt, kolhydrater, proteiner, när det bränns in, då blir den beläggningen tjock och instabil. Så att om din gjutjärnspanna flagnar invändigt, då har du troligen lämnat för mycket fett. Så jag rekommenderar att man alltid diskar bort allt gammalt fett. Och om pannan efter det ser torr, matt och tråkig ut, då tar man några droppar nytt fett. Rapsolja, majsolja eller solrosolja till exempel. Och så smörjer man pannan. Och så torkar man bort allt överflödigt fett. Så att man får en nästan mikroskopisk yta av fett. Mm. Så att bort med allt det här gamla.
Men man behöver inte gå igenom att bränna in den i ugnen och så, eller?
Nej, det behöver man inte nödvändigtvis göra. Har man en problempanna, har man orsakat problem på något sätt, har man överhettat den eller har man frätt bort beläggningen på något sätt, då kan man vilja bränna in den någon gång. Men det är ingenting som man behöver göra varje användning. Nej, så att det ska ur en smörj med pyttelite olja. Om man låter pannorna stå långt mellan tillagning, då härsknar det fettet man lämnat. Om det börjar härskna och sen man hettar upp den, då stelnar det till en väldigt instabil, väldigt flagnande yta.
Så, diska gärna med diskmedel och smörj in med lite fett om det behövs, men sen ska du torka bort det som om du ångrade dig.
Men det här som man säger om syra och gjutjärn då?
Mm. Syra kan faktiskt fräta bort den här beläggningen av polymeriserat fett. Men det krävs ganska mycket syra och det krävs att beläggningen inte är så tjock till att börja med. Så att om man har tagit väl hand om sin gjutjärnsgryta, om man har smörjt in den och bränt in den noga om den har behövt det, då klarar den helt klart av att koka en tomatsås. Kokar du tomatsås varje dag i flera veckor, då kommer du få problem. Men i vanlig användning så klarar gjutjärn tomatsåser. Om man kokar något väldigt syrligt i en gjutjärnsgryta, då kan man vilja smörja in den efteråt. Men det är ingenting som förstör järnet i sig. Den...
Man vet ju att järnet är ju bra att man får i sig, men en del har ju upplevt att det missfärgar maträtten.
Ja, järn reagerar bland annat med vitlök. Så att om du har en ganska tunn beläggning på din gjutjärnspanna och steker vitlök i den, så kommer vitlöken bli blå.
Mm. Så att, ja, vilket ju å andra sidan är ganska fräckt.
Det är ganska fräckt. Det beror lite grann på vad man lagar, om man vill ha det blått eller inte. Och om man inte känner till det, då blir man lite stressad. Men det är om beläggningen är tunn eller skadad så att maten kommer i kontakt med järnet, då kan det bli missfärgat. Kan även skapa lite dåliga smaker med vissa saker, men det är väldigt få grejer som reagerar så. Mm.
Finns det något man kan göra själv för att få en gjutjärnspanna i bättre skick utan att gå all in på hela elektrolysgrejen?
Börja med att skrapa bort lösbeläggning om den flagnar eller så. Sen kan man bara diska den noga. Om den är rostig kan man vilja borsta med stålborste. Om den är riktigt rostig då kanske man vill dunka ner den lite ättika i några minuter. Diska, borsta bort smuts, skrapa bort gammal lös beläggning.
Och de är ganska tåliga så att man kan...
Ja, järnet, du kommer aldrig kunna skada järnet med någonting du gör hemma. Bara du inte ger på med vinkelslip eller slipmaskin sådär. Så att, nej, använd en stålborste eller en spackelskrapa eller något och få bort den här gamla flagnande beläggningen. Sen tar du några droppar olja, smörjer, torkar bort all överflödig olja. Torka som om du hade gjort ett misstag att du oljade in den. Allt överflödigt ska bort. Sen slänger du in den i ugnen på 250 grader i 30-40 minuter. Och sen är det bara att tuta och köra. Och många har pannor som de troligen inte riktigt vill använda, men som inte är tillräckligt dåliga för att de ska lämna in dem till någon som mig eller sådär. Men det är bara att... Det är enkelt fixat hemma. Ta tillvara på de som står i skåpet. Ta tillvara på det arvgodset som ni har fått från farföräldrarna.
Nackdelen med det här programmet är att nu kommer ju priset öka för de här ute på loppisen.
Ja, men fördelen är att fler använder.
Ja, det är rätt.
Så att, det är en nackdel som jag gärna tar emot.
Om man då inte har någon gammal ärvd gjutjärnspanna eller har hittat någon på loppis utan måste köpa en ny, vad ska man tänka på då?
Gjutjärn som gjutjärn gäller lite grann. Du kan köpa en billig gjutjärnspanna på IKEA utan att förlora särskilt mycket i funktion. Och den kommer hålla årtionden. Troligen kunna lämnas ner till barn och barnbarn. Så att visst, i vissa fall kanske inköpspriset är lite högre än en billig tunn aluminiumpanna. Men det har man igen för att man aldrig behöver byta ut pannan. En nonstick har ju en livslängd på men 1-7 år, lite beroende på tillverkare och hur man använder dem. Medan en gjutjärnspanna, 150, 200, 300 år. Vem vet, jag har restaurerat pannor som är över 150 år gamla.
Joel Bergqvist som renoverar gjutjärnsgrejer i Uppsala. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Castros dödliga cigarrer, det är rubriken för dagens avsnitt av programserien Gift som kommer om en liten stund här i P1. 16:45, nyheter från Ekot, och 17:00, då Då fortsätter programserien Omöjligt uppdrag om public service i Europa.
I det här avsnittet så ska vi titta närmare på det knepiga förhållandet som finns mellan public service och de statsmakter som man vanligtvis vill hålla på armlängds avstånd när det utbryter ett krig.
Och i public service 100-åriga historia så finns ju ett exempel som mer än något annat satt oberoendet på prov, nämligen andra världskriget. Så vi ska fokusera väldigt mycket på det.
Fredrik Rammel och Martin Wiklin gör programserien Omöjligt uppdrag. Nytt avsnitt klockan 5 i eftermiddag här i P1. And we will fight, fight,
fight for the country our citizens believe in. Presidentordrar, DOGE, Ukraina, NATO. USA är ett land i förändring och det går fort. They don't pay. I'm not going to defend them. No, I'm not going to defend them. I got into a lot of heat. Vad är det som händer i USA under Donald Trumps andra presidentskap? Lyssna på USA-podden för de senaste analyserna om amerikansk politik. Du hör oss onsdagar och fredagar i appen Sveriges Radio Play.
Och nu här i P1.
Året är 1960, den 16 augusti. Och vi befinner oss i ett hemligt laboratorium som CIA har.
I det sterila labbet någonstans i USA så står en grupp CIA-agenter böjda över sitt senaste projekt. Rummet är kallt och kliniskt. En stor kontrast till den tropiska hetta som råder i Havanna. Platsen där deras måltavla befinner sig. På arbetsbänken ligger kubanska cigarrer prydligt uppradade.
Och inte vilka cigarrer som helst utan Fidel Castros favoritmärke.
Det som pågår här i labbet är en del av ett allt kallare krig. Och världens mäktigaste stormakt har nu siktet inställt på en ledare som hotar deras världsordning.
De här preparerar man med ett ämne som heter botulinumtoxin. Världens giftigaste ämne. I put a spell on you.
Du lyssnar på Gift, en serie i P1 om världens farligaste substanser och deras ödesdigra konsekvenser genom historien. En förgiftning i taget. Jag heter Kajsa Linderoth och med mig är kemiprofessor Ulf Ellervik som skrivit böckerna Förgiftad och Ond kemi. Nu om Castros dödliga cigarrer. För att förstå varför de amerikanska underrättelseagenterna preparerar en låda cigarrer med världens starkaste gift och nu planerar att skicka den till Fidel Castros innersta krets. Ja, då måste vi backa bandet ett drygt decennium och ta oss till 50-talets Kuba.
Fidel Castro är en relativt välbärgad ung man. 1952 så sker en kupp på Kuba där en hårdför regim tar över.
Den unge idealistiska advokaten Fidel Castro försöker både med lagliga medel och med våld att stoppa general Batistas statskupp. Men det misslyckas och Castro, han fängslas.
Många av hans kollegor blev skjutna men han klarar sig, blir frisläppt. Och tillsammans med sin bror så flyr man till Mellanamerika för att bida sin tid och försöka arrangera en ny kupp för att ta över makten på Kuba.
Den 2 december 1956. En överlastad båt skär genom vågorna på Karibiska havet, knappt sjöduglig. Den är byggd för 12 passagerare men nu trängs ett 80-tal revolutionärer ombord. Bland dem Fidel Castro, hans bror Raul och vännen Che Guevara. De har övat gerillakrigföring och lagt upp en plan. Men resan drar ut på tiden. Nu är de sjösjuka och hungriga. När de äntligen når Kubas kust så går allting fel. Båten fastnar i ett tätt mangroveträsk och regimens soldater öppnar eld. Kulorna viner genom luften. Majoriteten av revolutionärerna dödas. Men de som lyckas ta sig i land, de startar ett uppror. Och 3 år senare så tar Fidel Castro makten i Havana.
Crisis in Cuba, resolved in favor of Fidel Castro, leader of the successful revolution and still the hero to most of his people.
Det här är ju på USA:s bakgård. Vid den här tiden så finns det en mycket, mycket stor skräck för kommunism i USA. Kommunister jagas och helt plötsligt upptäcker man att man har en kommunistisk regim bara ett antal mil söder om Florida. Och det här uppskattas verkligen inte.
Fidel Castro är mer än bara en fiende för den amerikanska regeringen. Han är en besatthet. Och det blir inte bättre av att hans regim börjar knyta band till Sovjet.
Nu bestämmer sig myndigheterna i USA att vi ska göra oss av med Castro.
Så föds alltså idén. En tyst, spårlös likvidering. Inga kulor, inga explosioner. Bara ett bloss, en sekund av njutning och sen total förlamning, kvävning, död. Och det här ska alltså ske med hjälp av en ask förgiftade cigarrer. Och vi talar inte om vilket gift som helst nu, för botulinumtoxin, det vill vi inte råka få i munnen.
Om man får i sig botulinumtoxin så känner man sig svag. Det börjar som en allmän sjukdomskänsla. Den här förstärks och man börjar få svårt att andas. Man kan andas, man kanske får svårt att stå upp till och med. Benen viker sig och man får definitivt andningsproblem och måste tas in på sjukhus. Gör man inte det så kommer man att avlida.
Botulinumtoxin är det giftigaste ämnet vi känner till. Ingen annan substans verkar i så små doser. Och dess effekter är just förlamade muskler och andningskollaps.
En dödlig dos ligger under 1 mikrogram, det vill säga miljondels gram. Och faktum är att en matsked med botulinumtoxin skulle kunna döda alla människor i Sverige. En matsked.
Genom historien så har många försökt använda sig av botulinumtoxin som ett biologiskt vapen. Men betydligt vanligare är det att råka förgiftas av misstag.
Korvförgiftning. Botulus är latin och betyder helt enkelt korv.
Ja, för överallt omkring oss så lurar Clostridium botulinum, korvbakterien på latin. Oftast harmlös, men dödlig under rätt omständigheter. För det är nämligen den som producerar det extremt potenta botulinumtoxinet. Som tur är så kräver bakterien en helt syrefri miljö för att kunna växa och frigöra sitt gift. Och det här upptäckte man i Tyskland för 200 år sedan, då 6 personer dog efter att ha ätit just en särskild syrad korv. Idag känner vi väl till riskerna med bakterien, men trots modern livsmedelshantering så händer det att människor faller offer för det osynliga giftet.
Och den senaste förgiftningen som jag hörde om i Sverige var en kvinna som hade ätit rökt fisk. Det tål inte värme, som tur var. Så att man kan bli av med det här genom att helt enkelt värma upp mat. Så vill man helt säker på mat som man är tveksam kring, så är det bara att värma upp den. Det är därför det är oftast rökt fisk som serveras kall som är ett problem.
Men idag är botulinumtoxin inte bara något vi undviker. Tvärtom. Många väljer faktiskt frivilligt att låta sig förgiftas av botulinumtoxin. Låter det konstigt? Ja, men vi kallar det också för Botox.
Would you believe some people are actually willing to be injected with a deadly disease just to get rid of their wrinkles?
Man upptäckte att den här paralyserande effekten, den kan man ju använda för andra saker. Och idag används det här ju till bland annat behandling av migrän. Det används för behandling av om man svettas väldigt mycket. Och så används det såklart i skönhetsindustrin. För genom att paralysera musklerna i ansiktet så försvinner rynkorna. Om det är farligt? Nej, inte alls, så länge man sätter det i en muskel.
De förgiftade cigarrerna då? Vad händer med dem? Det enda vi vet med säkerhet är att Fidel Castro inte röker dem. För hade han gjort det, då hade han inte överlevt. Och han överlever inte bara det här mordförsöket, utan flera 100 andra. De flesta av dem planerade av exilkubaner, ibland med hjälp av CIA. De misslyckade försöken att mörda Fidel Castro är ett av de mest ökända kapitlen i USA:s kalla krigshistoria, och de får också stora konsekvenser. De stärker Castros bild av USA som en aggressiv fiende och blir ännu ett skäl för honom att befästa sin makt, införa ett mer auktoritärt styre och närma sig Sovjetunionen. Vilket tar oss till Kubakrisen 1962, som nästan orsakar ett kärnvapenkrig mellan USA och Sovjetunionen.
Has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
Castro själv, han dör först 2016, 90 år gammal, och blir ihågkommen både som hjälte och tyrann, en av de mest kontroversiella ledarna i modern tid.
Your newspapers, radio, television, motion pictures are under state control. No dissent or opposition is allowed in the public media.
Bárbara.
Yes.
Nosotros no tenemos las mismas concepciones.
We do not have your same conceptions.
Nosotros no tenemos el concepto de libertad de prensa.
Our concept of freedom of the press is not yours.
Du har lyssnat på Gift med kemiprofessor Ulf Ellervik. Producerat av mig, Kajsa Linderoth. Och det här är en produktion av Podlit för Sveriges Radio P1.
Och nu över till nyhetsredaktionen.
Ja, här är kvart i fem ekot. De rikaste ska bidra mer. Det är budskapet från Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Flera hjälporganisationer kräver att Sverige återupptar biståndet till FNs hjälporgan för palestinska flyktingar. Och satsningar på återställda våtmarker ska minska koldioxidutsläppen. Nyheterna idag här i Sveriges Radio P1. Magdalena Andersson fick idag förnyat förtroende som partiledare för Socialdemokraterna på den andra dagen av partiets kongress i Göteborg.
Är kongressen redo att gå till beslut? Kan vi då välja Magdalena Andersson som partiordförande för Socialdemokraterna i 4 år till?
Ja, här på kongressens andra dag har det varit intensiva debatter. Dagen har bland annat handlat om den ekonomiska politiken, och de som ville se en tydligare vänsterpolitik än partistyrelsens förslag fick flera vinster. Bland annat så har partiet nu jobba för att skatteintäkterna ska öka, de rikaste ska bidra mer och fler saker ska kunna finansieras med lån. Markus Kallifatides är ordförande för föreningen Reformisterna, som ser det här som en vinst för partiet.
Jag tycker att det är steg till vänster i den meningen att det offentliga, staten inte minst, tar kliv framåt för att ta greppet om den långsiktiga tillväxten, näringsutvecklingen och också jämlikheten och välfärdens styrka i vårt samhälle. Det offentliga tar ett kliv fram, och jag ser det som vänster. Från ett utgångsläge ganska långt ner i högerdiket i det här landet.
Men ekonomisk-politiska talespersonen Mikael Damberg är också nöjd, även om partistyrelsens förslag skrevs om.
Det är några steg framåt skulle jag säga. Sverige har väldigt låg tillväxt, vi har väldigt hög arbetslöshet och vi behöver få fart på Sverige. Och vi måste också stötta hushåll som har det tufft just nu. Och det är kul att så många var nöjda med inriktningen på den ekonomiska politiken, för det behövs en ny inriktning för Sverige.
Under kvällen kommer kongressen behandla frågan om arbetstidsförkortning bland annat, som har varit mycket omdebatterad.
Och reporter på S-kongressen Emilia Aro. Flera hjälporganisationer kräver nu att Sverige återupptar biståndet till FNs hjälporgan för palestinska flyktingar. Bland annat Läkare utan gränser, där Ylva Jonsson Strömberg är generalsekreterare.
För att vi som agerar inne i Gaza idag och försöker bistå med humanitär hjälp har ett stort behov av UNRWA som den organisation som tidigare då har stått för koordinering och mycket av infrastrukturen inne i Gaza.
I julas beslutade Sverige som enda EU-land att slopa stödet till UNRWA och istället stödja andra humanitära aktörer i Gaza. 5 organisationer, bland annat Rädda Barnen, Oxfam och Läkare utan gränser, vädjar nu till regeringen att återuppta stödet.
När du inte har tillgång till mat, vatten och sanitet, då blir du sjuk. Och när du inte har tillgång till sjukvård, då blir du ännu sjukare och till slut så kommer du att avlida.
Enligt regeringen så är det mycket svårt för UNRWA att bedriva effektivt biståndsarbete i Gaza. Och det var därför man styrde om bidraget till andra organisationer. Mm. Vad säger du om det argumentet?
Ja, jag tänker att när de andra organisationerna nu säger att vi gärna vill ha det stödet så håller inte det argumentet. Det är många andra regeringar som har valt att behålla stödet till UNRWA. De kan agera, men då Sverige har stått för en väldigt stor del av UNRWAs finansiering och den dras undan då. Och dessutom tillsammans med den finansiering USA dragit undan så blir påverkan väldigt, väldigt stor.
En annan förklaring från regeringen var ju att det finns politiska skäl till varför man slopade stödet till UNRWA. Hur ser du på det?
När folk har behov av humanitärt stöd så måste det stödet vara helt opolitiskt. Det måste vara baserat på de behov som finns och ingenting annat.
Biståndsminister Benjamin Dosa säger till TT att han kan tänka sig en omprioritering om regeringen bedömer att UNRWA på ett effektivt sätt kan kanalisera svenskt stöd.
Reportrar John Pira och Simon Andrén. Räddningstjänsten i Trollhättan har under eftermiddagen arbetat i en insats vid en kraftig vindsbrand i ett flerfamiljshus i Trollhättan. Röken från branden har synts över hela stan. Men ingen människa ska ha behövt föras till sjukhus. Flera brandstationer har deltagit i släckningsarbetet och det skickades också förstärkningar från Göteborg. Företaget Bofors Testcenter i Karlskoga vill tredubbla sin verksamhet med testning av vapen och ammunition. Enligt vd Anders Hultman är arbetet med en ansökan om utökat tillstånd hos länsstyrelsen i Örebro igång. Och anledningen är omvärldsläget.
Vi har ett gigantiskt tryck från kunderna, alla försvarsindustrier i Europa. Där alla har en dramatisk ökning av sin produktionskapacitet, och för alltihop det här så krävs det provning, och provningen är idag flaskhals för leveranserna.
Bofors testcenter i Karlskoga är 10 000 hektar stort och en av få privata testplatser i hela Europa. Köerna är nu över ett år långa.
Vi säger dagligdags nej till kunder.
Idag skjuter de 25 000 skott per år, men har räknat ut att de behöver utöka till 75 000 skott och bygga upp till 10 nya testplatser inom sitt område. Deras verksamhet regleras av miljölagstiftning och beslut om eventuellt utökat miljötillstånd tas av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen, i det här fallet i Örebro. En hantering som ofta tar något år och dessutom riskerar att överklagas.
Vi har inte den tiden, och med vi så menar jag Europa.
Anders Hultman hoppas nu att regeringen ska hitta vägar för att snabba på processen. Försvarsminister Paul Jonsson.
Vi har gett ett uppdrag till Försvarsmaterielverk och just identifiera olika typer av flaskhalsar för produktion, bland annat av ammunition. Och vi inväntar att få det resultatet från FMV här i nästa månad. Och det kommer att bli en viktig vägledning för regeringen för att eventuellt också ta nya åtgärder på det här området.
Karlskogabon Christer Persson överklagade testcentrets förra ansökan om utökat tillstånd, men verkar nu ta det hela mer med ro.
Det låter som en stor ökning, det gör det onekligen. Men sen kan man ju då, skjuter man inne på skjutfältet eller på rätt ställe, så kanske det inte påverkar så mycket.
Du har tidigare överklagat, är det något du funderar på att göra igen?
Nej, det tror jag inte. Det beror på vad tillståndet säger.
Reporter Thomas Hedman. Fler regioner än Gävleborg har mött problem med det nyligen införda journalsystemet Cosmic. Utöver att tusentals inlästa läkarutlåtanden hamnat på hög är det också problem med bland annat remisshanteringen, säger Otim Nokrash, överläkare på kvinnokliniken i Gävle.
Systemet innebär tydliga risker för patientsäkerheten. Och trots att vi larmat upprepade gånger så har liksom inte skett någon genomslag i det.
Ekot har tidigare rapporterat om att tusentals diktat, det vill säga inlästa läkarutlåtanden som ska journalföras, har samlats på hög efter att Region Gävleborg bytt journalsystem till Cosmic i början av året. Överläkaren Otim Nokrash uppger att det också är allvarliga problem med remisshanteringen, där remisser tappas bort i systemet.
långa loppet där så kan det ju vara patienter som väntar på cancerutredningar där det blir fördröjningar.
Journalsystemet COSMIC har använts i många år av flera regioner. Region Uppsala har till exempel haft systemet i 20 år och där beskrivs det fungera bra. 9 regioner, där Gävleborg är en av dem, har gått samman och upphandlat COSMIC. Och vid införandet av de 6 regioner som är igång har det rapporterats om problem på flera håll. Thomas Block, medicinskt ansvarig för COSMICs leverantör Cambio, säger att problemen till stor del handlar om vilken konfiguration de 9 regionerna har valt.
Man har inte riktigt lyckats anpassa konfigurationen utifrån verksamhetens förutsättningar ännu. Det är det som vi tillsammans måste försöka lösa framöver.
Reporter var Sara Milchner-Funset. I Italien driver regeringen inom kort igenom ett nytt så kallat säkerhetsdekret som kan få stor påverkan, bland annat när det gäller möjligheterna att demonstrera. Något som väckt gatuprotester i flera italienska städer.
Poliser mot demonstranter i Rom, Bologna och Turin de senaste dagarna. Protesterna handlar om Italiens nya säkerhetsdekret som kommer att fungera som en lag. Betydande förändringar som inte föregåtts av en diskussion i italienska parlamentet, vilket är brukligt och i sig väckt starka känslor. En av de kontroversiella punkterna är att passivt motstånd under demonstrationer kan leda till fängelse i upp till 6 år. Och oppositionen menar att det här är ett sätt att tysta de röster som har en annan åsikt än regeringen. Rompolitikern Luca Blasi, som tillhör vänstern och som försökte medla under demonstrationen i Rom, säger i en kommentar till italienska medier att Melonis regering hela tiden letar efter interna fiender.
Questo governo sta continuamente lavorando alla costruzione di un nemico interno.
Till och med de som demonstrerar på ett fredligt sätt kallas terrorister, hävdar han.
Vengono chiamati dai membri di questo governo terroristi, criminali.
Andra kontroversiella punkter är att poliser ska kunna inneha vapen för civilt bruk utan tillstånd, och all form av motstånd inne i fängelser, även passivt, kommer förlänga straffen. Hur Italien ska hantera det ökade trycket på domstolar som är hårt pressade och fängelser som redan nu är överbelagda är en fråga som oppositionen också ställer. 250 jurister och akademiker har också överklagat dekretet som de anser strider mot Italiens konstitution. Cecilia Blomberg, Paris.
Idag inleds den internationella högerkonferensen CPAC i Budapest för 4:e gången i Ungern. Och den hålls i ett politiskt läge där konservativa och nationalistiska rörelser i Europa är starkare än på länge. Den ungerska regeringens politiska talesman Balázs Orbán har tidigare uttryckt att konferensen betyder mycket i kampen mot liberalismen.
If we want to save our nations, we have to cooperate, because the liberals, they do cooperate. They have an enormous power structure.
Om vi vill rädda våra nationer så måste vi samarbeta, eftersom liberalerna gör just det, sa Balázs Orbán när han gästade CPACs konferens i Maryland i USA i februari i år. CPAC är ett strategiskt och symboliskt samarbete mellan likasinnade högerkrafter, eller nationalkonservativa som Balázs Orbán kallar sitt partis politiska hemvist. Det är ett exempel på hur en ny global konservativ allians håller på att ta form. En allians som ska fungera som stöd, men framförallt som ett instrument för att sprida de högernationalistiska idéerna över världen. För Ungerns premiärminister Viktor Orbán är det också en chans att visa att han är mer än bara ledaren för ett litet EU-land. Han är också en central aktör i ett konservativt Europa. Något som Matt Schlapp, ordföranden för CPACs konferens i USA, helt håller med om.
I talked to your prime minister on one of my trips and I said, you're the one guy in the earth who can tell Donald Trump how you do this.
Milan Jelovic, Budapest.
En man och en kvinna i 20-25-årsåldern har anhållits av åklagare misstänkta för bedrägeri mot en äldre kvinna i Malmö igår kväll. Mannen ska utgett sig för att vara polis och senare ska kvinnan ha fått med sig smycken från den äldre kvinnan. Polisen fick in ett flertal anmälningar om bedrägerier runt om i Skåne igår och ska nu utreda om mannen och kvinnan som nu är anhållna kan kopplas till dem. Regeringen vill att mer våtmark ska återställas. Förra året restaurerades över 30 kvadratkilometer våtmark i Sverige. Ett arbete som pågår just nu i Västernorrland.
Det är ju ett dike här under och det vill ju vi lägga igen. För det är ju egentligen en mer sumpig skog det här.
Jag har följt med Frida Afzelius, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Det är Rågsvedsberget, några mil nordväst om Sollefteå.
Så att vattnet kan liksom sprida ut sig i landskapet istället för att gå i diket.
Regeringen vill att mer våtmarker ska återställas i Sverige. Och det är främst för att det är en snabb och effektiv metod att sakta ner koldioxidutsläppen från de torrlagda markerna.
Eftersom våtmarker som är dikade, de läcker ju koldioxid. Så att det är ju en bra klimatåtgärd.
Men återställandet av våtmarker går långsamt. Endast 34 kvadratkilometer återställdes i Sverige år 2024. Och för att klara EUs krav till år 2030 så behöver ungefär 220 kvadratkilometer våtmark skapas varje år. Och då behövs många fler privata mark- och skogsägare hoppa på våtmarkståget, menar Frida Afzelius.
Det är alltid så. Ju fler man är som hjälps åt, desto lättare går det. För det blir ju svårt om det bara är myndigheter som ska driva hela det här stora arbetet.
Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. I kväll och i natt får stora delar av landet klart eller halvklart väder. Under kvällen fortsatt någon regnskur lokalt i Norrland. Imorgon stora delar av landet får mycket moln. I södra Sverige en del lokala regnskurar. I norr regn eller regnskurar på de flesta håll. Till en början i Norrbotten en del sol. Temperatur varierar från 15 till 20 grader i söder till mellan 8 och 13 grader i norr. I söder västlig vind med friska vindbyar, i övrigt mest svag vind. Louise Steinberger producerade.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 5 och Studio 1 har ledigt den här timmen eftersom det är röd dag. Men vi har något nytt och spännande att lyssna till. Vi ska sända andra delen av Omöjligt uppdrag. En serie om public service, födelse, strider och framtid i Europa. I det här avsnittet får vi höra om andra världskriget och om fronten i etern. Om hur den tyska radion togs över och blev en nazistisk propagandamaskin. Och om när BBC tog sina första steg mot att bli ett av världens största mediebolag. Programledare Freddy Rammel och Martin Wiklin.
Public service. En institution som är älskad av vissa.
Det är en absolut självklar del i vår demokrati.
Och hatad av andra.
Därför är det, tror jag, bra om man lägger ner public service.
I sin nu drygt 100 år långa historia så har public service ständigt varit omdiskuterad.
The BBC has become, I think, an outlet for the woke liberal sort of woker artery.
Är det vänstervridet? Högerängsligt?
Public service är inte vänster. Ni kan tycka det hur mycket ni vill.
Är det för dyrt, för brett, för smalt?
I just don't think that people should be forced on pain of imprisonment to pay what is essentially a highly regressive poll tax.
I den här programserien frågar vi oss, hur blev public service som det blev? Är det en högmodig idé? En 1900-tals relik? Eller är det viktigare än någonsin?
The thing with public service broadcasting is that it's kind of impossible. It's impossible to get it right.
Du lyssnar på Omöjligt uppdrag. En serie i tre delar om public service födelse, strider och framtid i Europa. Avsnitt 2. Krig i allmänhetens tjänst.
Vad gör egentligen public service, alltså medier i allmänhetens tjänst, när stridsvagnarna rullar in över gränsen och när bomberna släpps över storstäderna?
Ja, det finns ju ett land i Europa där precis det här är vardag just nu.
At 5:30 maybe I was woke up by calling our head of news and she said me what the war started.
Det här är Mykola Chernotitsky. Han är chef för det ukrainska public service-bolaget Suspilne. Till skillnad från BBC, Sveriges Radio eller NRK Bolag som startades i fredstid och idag kan blicka tillbaka på en 100-årig historia har Suspilne bara omkring 10 år på nacken. På ett sätt så är det fött i konflikt. En frukt av landets stora mediereform efter Euromaidan 2014. Ett bolag bildat för att bryta med en statskontrollerad postsovjetisk medietradition och för att närma sig Europa. Och med tanke på att man blev till samtidigt som Ryssland för fullt höll på att annektera Krim finns det kanske inget direkt normalläge för Suspilne. Men allting förändrades ändå den 24 februari 2022. Klockan 5:30 på morgonen, efter att Mykola Tjernotitsky fått ett samtal om att invasionen hade inletts, drog han direkt in till kontoret för att börja en intensiv arbetsdag.
At 6:30 we started broadcasting.
Не обмежити рівень фінансування російських військових в банках, на які закладаються накладання.
När Suspilne efter Rysslands fullskaliga invasion plötsligt befinner sig i krig, så får det unga public service-bolaget en ny roll. Men vilken är den egentligen? Public service är förstås en viktig källa till myndighetsinformation i krig. Där kan man höra vad som gäller, vad man ska ta vägen. Och i krig så blir ju också tillgången till opartiska nyheter extra viktiga. Eller? Vad händer om public service skulle påverka krigsmoralen eller försvarsförmågan negativt?
Would you say that you are free to criticize the government?
Min kollega Martina Pierro frågar Mykola Tjernotitsky på Suspilne om de är fria att kritisera regeringen. Och han svarar ja.
If we have reason for that yet.
How free are you to report on, for example, war crimes committed by the Ukrainian side? Could you do something
in case,
like that?
In case if we have evidence and we understand what our audience need to know about that, we talk about that.
Om vi har bevis och vi känner att vår publik behöver veta det, då berättar vi det, säger Mykola Tjernotitsky på frågan om Suspilne skulle publicera uppgifter om exempelvis ukrainska krigsbrott. Och Mykola har väl en ambition, precis som alla journalister har, att vara konsekvensneutral, opartisk, berätta allt som är sant och relevant. Men går det verkligen? Finns det verkligen oberoende public service i krig?
I det här avsnittet så ska vi titta närmare på det knepiga förhållandet som finns mellan public service och de statsmakter som man vanligtvis vill hålla på armlängds avstånd när det utbryter ett krig.
Och i public service 100-åriga historia så finns ju ett exempel som mer än något annat satt oberoendet på prov, nämligen andra världskriget. Så vi ska fokusera väldigt mycket på det. Men jag tycker ändå att vi ska börja lite tidigare än så.
Just det, för du pratade i förra avsnittet, Freddy, om hur orolig man var i början över radions genomslagskraft och hur det skulle kunna användas om det hamnar i fel händer. Och då är det ju faktiskt lite spännande att se hur den nyfödda radion lät i det land som skulle starta andra världskriget, nämligen Tyskland.
You have to understand just how much turmoil there was in the 1920s when radio first appeared. In Germany it was crazy.
Det här är Alec Badenoch, mediehistoriker vid universitetet i Utrecht och expert på tysk broadcasting-historia.
I mean, the years immediately after the First World War were extremely turbulent in Germany.
22 december 1920. Det sprakar och knastrar något bedrövligt på frekvens 2700. Svårt att säga vad som är en rörorgel, klarinett eller stråke och vad som bara är statiskt brus. Men det gör kanske inte så mycket. För det är ändå nästan ingen som kan lyssna på den julkonsert som utgör Tysklands allra första radiosändning. Privatpersoner i Tyskland är nämligen förbjudna från att lyssna på radio. Som en del av de väldigt hårda villkoren i Versaillesfreden. Så det är bara anställda på tyska postverket som får ta del av den här rätt kackiga utsändningen. Men inom några år lättas restriktionerna för tyskarna. Och de är nu äntligen fria att lyssna.
Achtung, Achtung, Berlin.
Och här är den, den första utsändningen till allmänheten i Tyskland. Från den 29 oktober 1923.
Vi hören als nächstes die Kapelle Bernarete.
Jazzbandet Bernarete ska spela ett stycke foxtrott. Ett problem bara. Ska man få tillgång till det här så behöver man en radioapparat och man behöver betala licensavgift. Men det är få som har råd.
The week that broadcasting started in Germany was also a week of the hyperinflation.
Det råder nämligen avgrundsdjup ekonomisk kris.
So to actually pay your license fee that week you would need a wheelbarrow full of money to do it.
I slutet av hyperinflationsåret 1923 så har den tyska radion en mycket blygsam lyssnarsiffra. Knappt 500 personer. Men ekonomin ska snart stabiliseras. Och bara ett år senare så visar det sig också i mängden radiolyssnare. Som går från några hundra till en miljon. På samma sätt som Tyskland är uppdelat i stater är också radion där i början regional. Bor man i Bayern så lyssnar man på en kanal, i Sachsen en annan, i Preussen en tredje. Men 1925 kliver den tyska regeringsmakten in. De startar den nationella paraplyorganisationen Reichsrundfunkgesellschaft som tar kontroll över 51% av aktierna i alla radiostationer. Men till skillnad från BBC i Storbritannien har man inte tänkt så mycket på att hålla radion på en armlängds avstånd från statlig redaktionell kontroll. Tvärtom, innehållet som sänds ut regleras och styrs hårt. Det ska vara